Sen så mötte jag en person för första gången. Och det var ett lite speciellt möte, därför att hon kom till mig och så sa hon så här: hej, jag är egentligen heroinist. Och då visste inte hon att hon for med osanning. För hon var inte längre heroinist. För ungefär 2 minuter tidigare så hade hon bett en bön. Och den bönen, den besvarades av Gud i himlen på ett sätt som nästan ingen kunde tänka, och inte Linn heller. Men sedan dess så har Gud rest upp Linn på ett härligt sätt och använt henne på överallt. Ibland mer än hon har hunnit med, tror jag. Men många människor har fått möta Jesus tack vare det Gud gjorde i Linns liv. Och sen några veckor tillbaka så är hon ju här med sin man Henry i Sävsjö av alla ställen. Är inte detta glädjande? Så får vi säga så här mer offentligt då: välkomna hit och välkomna hem. Linn, kom och dela ditt hjärta med oss.
Ja, sist jag stod här så var jag alldeles nyfrälst och delade mitt vittnesbörd för första gången i mitt liv. Och jag är ännu mer nervös idag, tror jag. Sebastian sa till mig för typ en månad sedan att det är dags för dig att börja predika nu. Och jag varit så rädd när han sa det, för att jag har det här är ju det värsta jag vet egentligen. Det bästa, jag älskar det på ett vis, men jag är ju så nervös att det är så jobbigt. Och jag kände att jag vet inte hur lär man sig predika liksom. Och så jag tänkte, jag bara säger till Pio att jag vill ha en liten predikan i Guds kraft. Och så får jag väl lära mig då av mina misstag om jag gör något fel. Och jag känner mig ändå trygg för att jag har varit här från start liksom. Och så jag känner att jag får väl öva här. Och jag har en sak som ligger på mitt hjärta, som det är lite tungt att dela, men jag har känt att någon här behöver det, så att det är bara att ge sig in i det. Och alltså, i början när jag var nyfrälst, jag är ju fortfarande relativt nyfrälst, men jag var helt ny, så allting gick jättebra och allting jag bad om fick jag bönesvar på. Det hände mirakel efter mirakel och jag var så van vid det här. Så fort jag bad någonting så fick jag det liksom. Och jag kommer ihåg en kväll när min familj hade typ tvivlat lite på mig. Och de var väl rädda att jag typ var med i någon sekt. Och de var jätterädda hemma i Värmland. Liksom, vad är det som har hänt med Linn? Och deras tvivel påverkar mig. Så att jag började tvivla en kväll och jag kommer ihåg, jag bodde här då, bara några 100 meter bort här. Och var ute och gick på kvällen på väg hem. Och jag gick och tittade upp mot himlen och så sa jag till Gud liksom att om du verkligen finns, så snälla ge mig ett tecken. Ett sista tecken liksom, så ska jag tro på dig sen och aldrig mer tvivla liksom. Och jag gick och tittade upp mot himlen och det var alldeles stjärnklart. Och så sa jag till Gud så här att om du får en stjärna och falla nu liksom, när jag ser, då kommer liksom inte alls krävande. Men det sa jag och då föll en stjärna. Precis när jag sa det så föll en stjärna och jag var så chockad. för Gud, hur stor Gud är och vad han kunde bry sig om mig liksom. Och jag bara gick och gapade hela vägen hem och jag tänkte jag kommer aldrig tvivla på Gud efter det här. Och så varje gång som jag har haft tvivel har jag försökt att se tillbaks på det här liksom. Men ja, som alla som har varit frälst ett tag vet ju liksom att det är inte alltid så där att man får bönesvar direkt eller att det händer mirakel med en gång. Och ibland så kanske Gud inte ens svarar på det man ber och ibland så kanske det bara blir värre liksom. Och jag hamnade i en sån situation i slutet på förra sommaren. Jag höll på att gå bort helt från Gud och tappa min tro och allting. Det började med att jag var faktiskt här i Sävsjö och jag började få smärtor i mina muskler. Det började i benen och så började jag få ryckningar i dem. Och då är ju jag så dum så då googlar ju jag. För jag tänkte så här, hur man lindrar det typ, om det kanske var någon brist på någonting. Och det första som kom upp då var ju så här ALS. Och det är ju... Det är typ den sjukdomen jag är mest rädd för i hela världen. Jag har jobbat med en man som hade ALS en gång och jag såg hur hans ALS utvecklade sig. Och man dör liksom oftast inom ett par år av den här sjukdomen. Det finns ingen som har överlevt. Och jag, istället för att läsa Guds ord och vad står det där, så gick det rakt in i mig det här att ALS. Och jag släppte in fruktan i mitt liv. Och jag var så rädd liksom. Men jag försökte och jag googlade aldrig mer. Och jag tänkte, det här berättar jag inte för någon. Jag pratar inte om det. Och jag visste ju hur, jag tänkte så här, okej, men så länge man kan greppa saker. Så länge man inte får svårt att svälja och så här. Då vet jag att då har jag bara några av symptomen. Och jag sökte läkare och de visste inte vad det var. Jag gick till jättemånga olika läkare och jag höll på i flera månader. Och det blev värre och värre, det spred sig till kroppen och jag började till slut få muskelsvaghet. Till slut ryckte det i hela min kropp, det ryckte i mitt ansikte och hela jag ryckte liksom. Och jag bad till Gud, snälla Gud, hela mig, det var det enda jag bad, hela mig liksom. Jag var nästan arg på Gud till slut, jag tänkte, men varför helar han mig inte om han bryr sig så mycket om mig liksom. Och till slut så... jag satt i bilen med Henry och några, vi skulle åka på en predikan. Då märker jag när jag ska dricka av min burk att jag tappar taget. Så jag märker helt plötsligt så kan inte jag greppa saker. Och det hade gått 3 månader med det här nu och jag märkte att symptom, alltså det blev exakt det jag var rädd för. Och det här, jag gjorde det fel att jag berättade inte för någon, jag höll det tyst. För jag tänkte om jag bara talar ut ALS, då trodde jag att då blev det sant. Så Satan hade en sån ingång där att alltså, så jag drog mig undan. Jag berättade inte för någon om det här. Folk märkte ju att jag var sjuk, men jag berättade inte ens för Henry liksom vad som hände, utan jag försökte gömma mina händer så här och de slutade ju fungera. Och jag började till slut få kramp i tungan och svårt att svälja och jag var så rädd och det hade gått några månader med det här. Så, och jag bara bad hela mig, men det blev värre när jag bad. Jag tänkte, hur kan det bli värre när jag ber? Och så gick jag till en läkare efter några månader och så sa jag att jag är så rädd att jag har ALS. För jag tänkte att nu kanske han liksom säger så här att jag ska vara lugn. Men då sa han istället liksom att ja, tyvärr du har tecken på det. Och det finns tyvärr inget blodprov liksom, så du får en tid hos en neurolog. Och jag tänkte men där nu kommer jag få ett svar liksom, så jag kan lugna mig. Och jag skulle ju gifta mig och jag började se jättemörkt på framtiden. Jag var helt hundra på att jag kommer plågas till döds. Och så får jag tiden om 3 månader. Så jag visste, i 3 månader ska jag gå runt och inte veta om jag ska dö. Alltså, jag bröt ihop, jag bara skrek och gråt. Och helt plötsligt så kunde jag ju inte, jag kunde inte ta återfall. För att det gick bara inte, jag kunde inte ta liv av mig. Så att jag visste, vad gör man? Jag är inte van liksom att hamna i en kris och inte kunna ta till det jag har gjort innan. Liksom. Och det jag gjorde var att jag började liksom följa mina känslor, jag började följa rädslan, jag började följa vad en läkare sa. Jag tappade helt bort Guds ord och gick på vad jag kände och vad andra sa, vad läkare sa. Och jag började dra mig undan för pastorer, för ledare. Jag vågade inte prata med någon. Jag gick bara och bar på det här och var helt säker på att jag kommer dö liksom. Och grejen var under den här perioden, jag fick ingen bönesvar. Jag blev inte helad utan det blev värre och värre till slut. Så det var vissa dagar jag inte ens kunde gå upp i sängen. Jag kunde inte ens gå. Men under hela det här 9 månader som det här har hållit på, så kom ett bibelställe till mig varenda dag. Det var folk som ringde till mig och sa det. Det var på varenda predikan. Flera gånger om dagen fick jag det. Och det är i Romarbrevet 8:28. Och det står att vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut. Och jag förstod inte riktigt, jag har ju läst det här jättemånga gånger, det sätter sig inte riktigt på insidan av mig. Men jag fick det varje dag och jag började förstå så här att okej, Gud svarar på min bön på ett annat vis. Alltså han helar mig inte, men jag började förstå att okej, han finns. Jag kände i kroppen som att han finns inte, han tycker inte om mig. Jag hade nästan slutat tro på Gud. Men det här bibeltexten var det enda som fick mig att hålla huvudet över ytan liksom den här perioden. För jag förstod att det är Gud liksom. Och en dag så ville Henry be för mig. Och då jag fick panik och så var jag typ arg och sa att nej, du får inte be för mig för att det blir bara värre. Jag klarar inte mer nu, det blir värre. Och då liksom typ släppte hans oro lite, så sa han, men förstår du inte att den här kampen är andlig i så fall, om man inte ens får be. Och då började jag förstå liksom att okej, jag började förstå hur Satan fungerar. Jag tänkte så här, om han inte tycker om mig, det är klart han vill att jag ska ha fruktan, att han vill att jag ska vara rädd. Jag slutade ju be för folk, jag slutade åka på satsningar för jag trodde ju att jag skulle dö. Helt plötsligt såg jag vad han har gjort under hela den här tiden och jag räknade ut att allt börjar med den där fruktan. Och jag kände, jag måste göra någonting, jag vet inte vad jag ska göra, men jag bara ställde mig på knä och bara skrek och gråt till Gud och bara, alltså, men då började jag ändra min bön. Istället för att liksom bara hela mig, så bad jag att snälla Gud, om du nu inte ska hela mig, så snälla ta i alla fall bort min rädsla för att dö. Snälla ta bort den. Och när jag bad det så liksom bara var det något som släppte och helt plötsligt så jag var inte rädd längre. Och jag kände en sån frid att okej, ja, men om det nu är så att jag är sjuk, då är det så. Och jag kände att jag kanske behöver ändra på mina böner istället för vad kan du göra för mig, vad kan du göra för mig, till att okej, nu är det så här, vad kan jag göra för dig, hur kan du använda mig i det här. Och jag bestämde mig för att jag istället, för jag bad också ofta så här att bara jag blir helad Gud, då ska jag ta tag i min kallelse, bara jag blir helad, då ska jag våga gå upp och predika, bara du gör det här. Men jag insåg att så där hade jag ju tänkt hela tiden. Bara det här händer så ska jag göra. Så jag tänkte jag måste börja ta tag i det här nu. Och jag gick emot mina känslor. För mina känslor var att jag orkar inte mer. Jag tar livet av mig. Men jag anmälde mig på en satsning. Och jag tänkte nu gör jag det här. Och jag går upp på scen där. Om det så är att jag ska ramla ihop där framme. Nu gör jag det. För jag kände en sån frid. Att okej, Satan, jag är inte ens rädd för att dö. Vad ska du göra nu? Liksom. Så jag började dra iväg på satsningar, jag började be för folk och då började det här släppa mer och mer. Och smärtan fanns där, jag hade fortfarande problemen. Jag bestämde mig för att jag ska aldrig mer följa mina känslor, utan jag ska följa Guds ord och Guds ande, ingenting annat. Och liksom månaderna har gått och det har gått 9 månader nu. Jag är inte helt frisk, men jag var på mitt sista möte hos neurologen nu förra veckan. Och de kunde typ utesluta att det är något dödligt. Liksom, att förmodligen är det för att jag har missbrukat. Och det har sett sig i min kropp liksom, och stress och sånt. Men jag klarar av det här enbart på Guds löften. Och det är så viktigt att vi håller i dem. Och att man inte, jag fick ju för mig att man inte kan må dåligt om man är frälst. Eftersom det hade gått så bra för mig. Men det står liksom i Romarbrevet 8:28 att vi vet att allt samverkar till det bästa för den som älskar Gud. För den som är kallad efter hans beslut. Och det bästa har jag märkt är inte alltid det vi tror är det bästa. när jag var ute och gick här till exempel och bad Gud om ett tecken, det bästa för mig var kanske då att få ett bönesvar direkt, för jag var helt ny i min tro. Men jag vill ju utvecklas, jag vill bli starkare i Gud, jag vill dö bort från mig själv, och det gör ont att formas liksom. Och i efterhand så har jag sett att det här har bara gjort mig starkare och kan få vara ett vittnesbörd idag. Och jag vill också dela en text ur Jakobs brev 1, vers 2-3. Och där står det: räkna det som ren glädje, mina bröder, när ni råkar ut för olika slags prövningar. Ni vet ju att när er tro prövas ger det uthållighet. Och det står liksom: räkna det som ren glädje, mina bröder, när ni råkar ut för olika slags prövningar. Det står inte om, utan det här är någonting som man får liksom förbereda sig på, att det kommer komma. Oavsett om vi är frälsta eller inte, men... Men, och jag känner att jag vill dela det här, om du känner som jag gjorde, att du kanske går igenom någonting och Gud svarar inte på din bön, och man börjar känna tvivel och man funderar, finns ens Gud, eller bryr han sig verkligen om mig? Och jag vill verkligen uppmuntra er med det, och att liksom, Gud kommer aldrig lämna er oavsett vad du går igenom. Och jag vill fortsätta på Romarbrevet 8, men vers 35-39. Och där står det: vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet: för din skull dödas vi dagen lång, vi räknas som slaktfår. Men mitt i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Så det jag vill säga med det här är att följ inte dina känslor. Är det någonting du ska följa, så är det Guds ord och hans löften och den helige ande. Amen.
Vad grejer det. Ja, men tack så jättemycket, Linn. Innan vi går hem idag, så du som känner att det här var ett ord till dig, för det var det uppenbarligen till flera av oss, så ska vi förstås ge dig tillfälle och bara få hjälp i bön. Fruktan är djävulens kanske främsta vapen, men han använder det på ett sånt listigt sätt så vi förstår inte ens att det är det, och att det är han som ligger bakom det. Men Jesus hjälper oss. Halleluja. Åh, vad bra. Det är inte slut än. Utan du får bara sitta här i värmen och njuta en liten stund till. För jag vill bara dela lite kort med dig. Också ett ord. Och jag vill börja i Jesajas 6:e kapitel. Jesaja är en man som levde ungefär 700 år före Kristus. Och han har en väsentlig del av Bibeln, kan man säga, i form av 66 kapitel fick han ihop. Saker som Gud talade till honom och som han fick förmedla till den tiden, men också saker som syftade framåt. Och det blev också en del av Bibeln, så därför så läser vi det fortfarande idag, väldigt länge senare. Men det jag tänker på, det är vad Jesaja upplevde när han blev kallad av Gud. Han blev inte kallad när han föddes. Han var egentligen kallad, men han upplevde inte den kallelsen förrän i vuxen ålder. Och när det väl kom till honom, då var det inte bara behagligt. Det var inte bara fantastiskt, utan det var kanske lite grann som Linn beskriver det. Att det var kämpigt, att det var tufft. Han får se Guds härlighet, han får se Guds tron, och det är änglar och serafer och helig, helig, helig. Och han säger bara: nu dör jag. Så att det var inte sådär liksom halleluja, det var hur geda mig eller någonting i den stilen. Men så har ju Gud som alltid en lösning. Och Gud han låter en ängel ta ett kol ifrån altaret i himlen och så berör han Jesajas läppar. Och när det händer, så, och ängeln säger, nu är du ren. För Jesaja hade orenat sig genom de ord som kom ut genom hans mun. Och helt plötsligt så hör han Gud tala. Och när Gud talar så säger han så här, det står i Jesaja 6 och 8. Jag hörde Herrens röst. Han sa, vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag, här är jag, sänd mig. Det finns, på sen så slet jag ut mig ganska radikalt. Och när jag hade sovit så mycket som jag behövde, eller kändes som jag behövde sova resten av livet, så gick jag till en terapeut, samtalsterapeut. Och så lärde hon mig att det finns vissa saker som man inte kan vila sig ur. Eller sova sig ur. Och jag fick en liten predikan utav det. Det är ju så med predikanter. Man hittar predikningar där man minst av allt anade. Men predikan blev för mig att det finns en del saker som inte går att komma undan. Man måste helt enkelt lyda. Därför att man kan ha alla goda skäl i världen. Man kan tycka att man har så rätt och man kan tycka så synd om sig själv. Men det enda som kan hjälpa, det är att man faktiskt gör det Gud vill att man ska göra. Och då upplevde Jesaja här att Gud har en plan. Och den planen, det är en personlig plan för mig. Den involverar, innefattar mig. Och Jesaja bestämde sig för, jag måste gensvara på den. Men den här kallelsen, vem ska jag sända eller vem vill gå? Den kallelsen, den har gått ut många gånger. Jag vill bara nämna om ett par sådana tillfällen så för att ge ett par exempel innan vi landar här hemma hos oss. Första tillfället, det är några år efter år 1000. Antagligen är det 1014 eller 1015 någonstans. Och vid den tiden så fanns det en kung i England som hette Mildred. Det var tufft att hitta ett kvinnonamn kan man tycka, men antagligen var det helt okej vid den tiden. Och kung Mildred, han hade blivit kung, men han hade också blivit vän med en annan kung som hette Olof. Och kung Mildred, han hade omfattat den kristna tron. Men det hade inte kung Olof, men kung Olof, han vädjade till kung Mildred och sa, kan inte du skicka några missionärer till mitt land? Så att vi kan få tag på det här med den kristna tron. Och då gjorde kung Mildred, han samlade ihop ett stort konsilium med många personer närvarande. Det var många fromma tal, många manande ord som utgick då. Därför att de sa så här, den här kung Olof som då var från Sverige, han hade skickat bud och eftersom han var gudfruktig till sin själ, i huru ej upplyst, till han var hedning och dyrkade av gudar och visste ej om något annat. Men han hade hört talas om kristendomen, men vad denna lära innebar, det var han innerst inne okunnig om. Till Kristus kände han icke, och han hade icke blivit styrkt i tron genom någon missionärsförkunnelse. Så därför så bestämde de sig för att någon måste ju gå till den här kungen och till det här folket. Och under 3 dagar så höll kung Mildred och hans medhjälpare på att försöka få någon att ta sig an detta uppdrag. Men 3 dagar, ingen gensvarade. Men slutligen så var det en man som reste sig upp. Han var ärkebiskop av York. Och han höll ett tal. Han sa bland annat så här. Varför rättar vi oss icke efter Guds vilja och vår konungs böne, då det är alldeles tydligt att det är den gudomliga försynens mening att detta hedna folks förvillelse ska skingras genom Guds kraft och sanningens väg kungöras till själas frälsning. Ty om vi outrättligen med all vår med all vår håg arbeta för timlig vinning i vår jordiska konungstjänst till hans namns heder och hans rikes ära. Hur mycket mer bör vi icke lyda den gudomliga viljan och försynen av vilken vi bör hoppas belöning för allt arbete, så snart det inte arbetas för jordiska eller förgängliga ting utan endast för att förvärva själar åt Herren. När han hade talat färdigt så blev mötets mening: du är den som ska gå. Och den här mannen som heter Sigfred, han sa: jag går. Och han ställde om så fort som möjligt för att kunna komma iväg. Han åkte via Danmark, han kom till kung Sven av Danmark. Och i Danmark var de lite mer kristna på den tiden än vad svenskarna var. Så när de hörde att han hade anlänt så gick kungen och hans stormän ner till hamnen. Och så stod de där i välkomstkommitté och tog emot honom vid båten och sa: välsignad var han som kom i Herrens namn. Så han stannade där ett tag, men sen gav han sig av i väg norröver. Och han kom upp i det som heter Värend. Och där etablerade han ett arbete och byggde en missionsstation. Den låg mitt i det som nu är Växjö. Men Sigfrid, han nöjde sig inte med och vinna Småland, därför att han predikade och fick döpa väldigt många människor. Han hade med sig sina tre brorsöner som hade de vackra namnen Unaman, Vinaman och Sunaman. Och de blev martyr alla tre, men Sigfrid höll i alla fall på att arbeta. Men han åkte också upp till kung Olof och fick döpa honom till den kristna tron, och han blev den första svenske kungen. Sigfrid tros också ha varit här ute vid Vallsjön, så finns ju Sankt Sigfrids källa där Sigfrid sägs ha döpt människor som omvände sig till den kristna tron. Det var en som gensvarade på Guds fråga: vem vill gå? Nu ska vi flytta oss 700 år framåt i tiden ungefär, och då hamnar vi nere i Saxen. Men historien börjar faktiskt i Danmark också den. Vi talar alldeles för lite om Danmark, eller hur? Eller kanske inte, men idag talar vi i alla fall om Danmark. Och det var så att då var det kung Sven, han var död och borta. Men istället så skulle de få en ny kung som heter kung Christian den sjätte, vill jag minnas det var. Och kung Christian, han skulle krönas, och det var förstås ett stort evenemang och folk blev inbjudna från hela världen. En av dem som kom dit, han var en greve ifrån Sachsen, det är ju i nordöstra Tyskland skulle jag kunna säga, lite enkelt uttryckt. Men det kom också folk från andra håll, och en av dem som kom dit, han var en udda figur. Han kom nämligen dit som slav, ursprunget var från Afrika, men han hade deporterats över till Västindien. Och han kom tillsammans med sin ägare för att vara med och betjäna honom helt sonika. Men under festligheterna där som varade ganska länge så träffades greven som heter Nikolas och den slav då som hette, vad hette han? Han hette Ulrich i efternamn i alla fall. Vi ska se här. Antoni hette han i förnamn. De träffades och Antoni delade sitt hjärta och sin börda för sitt folk borta på den här ön som heter Sankt Thomas i Västindien. Han förklarade att det fanns kyrkor där, men bara de vita fick gå i kyrkorna. Och han bad om hjälp så att hans familj skulle kunna bli kristen. Och så att alla hans olycksbröder och olyckssystrar där borta skulle kunna få höra evangeliet. Den här greven, han blev djupt berörd av detta. Han reste hem, och på hans gods så fanns det en kommunitet, som en församling av kristna, några hundra. Och han delade den här vädjan ifrån Antoni Ulrich när han kommer hem. Och en av de killar som hör det här, han heter Leonard. Och Leonard, han på hela den natten så kan han inte sova sen. Och han upplever att Gud kallar honom. Så han går ju och säger att jag tror att Gud kallar mig. Nej, sa de, det är vi inte riktigt säkra på. Och han började be ihop med en god vän. Och de bestämde sig för: vi går, om vi bara får gå så går vi. Och vid den tiden så gick man inte som missionär grundläggande. Det hade gått någon just ifrån detta välsignade Danmark. Men det var i princip allt man visste om. Men de här två killarna, de blev så uppväckta och upptända utav Guds kallelse. Så de började att förbereda sig för att de skulle gå. Men folk talade om för dem hur omöjligt det var. De vita omgicks inte med slavarna. Men de sa, det är inget problem. Då säljer vi oss som slavar. För vi ska predika evangelium för dem. Och Leonard, han för att beveka greven Nikolas och församlingen där, så skrev han ett brev. Och han skrev så här: när den nådige greven återvände från sin resa till Danmark och berättade för mig om slavarna, så grep det mitt hjärta så att jag inte kunde bli kvitt det. Jag lovade mig själv att om ytterligare en broder var villig att resa med mig, så skulle jag bli en slav och även säga åt honom att bli så. Och samtidigt dela vad jag erfarit från vår frälsare, att ordet om korset i sin ödmjukhet visar en speciell styrka för själar. För min egen del tänkte jag, även om min överlåtelse inte berör någon annan, så kunde den ändå bli ett vittne om lydnad till vår frälsare. Nu lämnar jag detta åt församlingens goda omdöme. Har ingen annan bevekelsegrund än denna tanke, att det på ön fortfarande finns själar som inte kan tro eftersom de inte har hört. Man hade lite annorlunda sätt att hantera det här i församlingen. Man drog nämligen lott. Och när Leonard drog lotten så stod det på den lappen: låt pojken åka. Men när hans kompis drog lappen så stod det: du ska stanna hemma. Och det var lite förstås missmod som kom där. Men Leonard gav sig inte, och knappt ett år senare så fick han med sig en annan broder, David. Och de åkte upp till Danmark. Vid den tiden så talade alla emot dem. Det var ingen, till och med Anthony Ulrich, han som hade, alltså slaven, han sa: det går inte, det är ingen idé, ni kan släppa detta killar. Men de sa: nej, vi ska åka. Danska handelskompaniet, eller vad det hette, de vägrade att ta med dem på båten. Men det fanns några som var fromma i kungahuset i Danmark, så de bestämde sig för att vi ska hjälpa de här killarna iväg. Så de fick plats på en båt som stod under kungens beskydd. Och när de drog iväg på resan över Atlanten, det tog ungefär 2 månader, så hade många vänner och en del av familjen hade samlats för att ta adjö av dem. Och sista vädjan om att de inte skulle åka, utan att de skulle stanna hemma. Men de står på båten och båten lägger ut från kajen, och de har kört en bit ut. Så det sista de hör från de här bröderna, det är att en av dem höjer upp sin röst och ropar så här: må lammet som blev slaktat få motta belöningen för sitt lidande. Det var det sista de hörde från honom. Så kommer de till Sankt Thomas, som sagt var, efter 2 månader. Och det är värre än vad de kunde tänka sig. De får inte egentligen umgås med slavarna, men de etablerar sig ändå där. De får inget jobb, ingen vill anställa dem. Så de lever ett liv med väldiga umbäranden. Leonards kompis åker hem efter några månader, och Leonard är ensam kvar. Efter 1,5 år så har han vunnit 4 själar för Jesus. Den första var någon ifrån Antonis familj, och sen kom det till några ytterligare. 6 år senare så kom greven Nikolas på besök. Då är församlingen 800. Då hade kommit andra missionärer också som hjälper till. Leonard hade åkt hem, för han blev head elder i församlingen där hemma. Och efter 50 år av arbete på öarna, just utav missionärer från det här lilla stället, så räknade församlingarna tillsammans över 13 000 personer. De allra flesta slavar. Under de följande 25 åren så gick det ut från det här lilla stället som heter Hernhut, så gick det ut mer än 100 missionärer. De följde i Leonards spår, för han var pionjären då. Alla kom utifrån denna lilla ort. Och sen dess så har ytterligare 1900 missionärer sänds ut ifrån Hernhut. Hernhut är mindre än Sävsjö. Idag bor det knappt 5000 invånare där. Men Leonard gensvarade på den här kallelsen. Vem vill gå? Och jag är övertygad om att Herren idag ställer precis samma fråga till oss som är här. Vem vill gå? För de här, Sigfrid och Leonard, så var det enkelbiljett som gällde. Det var inte alls säkert att man skulle komma hem igen. Tiderna har förändrats, men behoven är precis lika stora eller större. Men som jag sa till någon här om kvällen, vårt gensvar blir inte alltid riktigt bibliskt. Utan vi säger så, Herre, när Gud frågar, vem vill gå? Herre, här är jag, sänd min broder. Skicka någon annan. För att jag kan ju inte, och jag vet ju inte, och jag kan inte predika, och jag kan inte språket, och jag har ingen utbildning, och förresten har jag inte råd. Sänd någon annan, Gud. Jag kan hjälpa dig att sända någon annan. Men det svar som Gud vill ha, det är: Herre, här är jag. Sänd mig. Det finns nog inte någon som har känt sig tillräcklig när Guds kallelse kommer. Jag kan skriva under på det du säger, Linn. Det är kanske en klen tröst för dig då. Efter 30 år är det fortfarande så att jag blir nervös när jag ska ställa mig här och säga någonting. För jag vet att jag kan inte detta. Så det är inte det det handlar om. Men det handlar om, finns det en villighet hos dig och mig att gensvara kallelsen? Innebär kanske inte att gå till något annat land. Det innebär inte att åka iväg någonstans långt borta. Men kallelsen finns där. Och kallelsen gäller människor. På Leonards tid på 1700-talet så uppskattar man jordens befolkning till ungefär 700 miljoner människor. Idag, 300 år senare, är det 7,7 miljarder människor på jorden. Den kristna tron omfattas på ett eller annat sätt av ungefär 2,3 miljarder. Medan islam har 1,8 miljoner anhängare, hinduismen har 1,1 miljoner ungefär. Men om utvecklingen som är nu fortsätter så beräknar man att ungefär 2050 kommer islam att gå om kristendomen som världens största religion. Men om vi bara tittar på nuläget, 7,7 miljarder invånare, befolkning på jorden, 2,3 miljoner kristna. Vi går inte in i och liksom funderar på, är de verkligen kristna? Och är de den kyrkan? Vi pratar inte om det nu. Men då ser vi att vi har över 5 miljarder människor som inte är kristna. Det ligger väl en kallelse bara i det, tänker jag. Jag såg bara i morse på en halv miljon muslimer så går det som regel bara en kristen som delar sin tro. Det finns kristna där de bor, men de är på olika sätt så tillbakatryckta så att de lever mer slutet och känner eller tror inte att de kan dela sin tro med någon annan. En kristen som delar sin tro på en halv miljon muslimer. 45% av, nu blir det lite statistik här, men bara helt kort. 45% av världens befolkning räknas som onådda. Och då har man den här definitionen, jag citerar. En onådd folkgrupp är en folkgrupp vars antal Jesu efterföljare och vars resurser nödvändiggör hjälp utifrån för att nå resten av gruppen med evangelium. Det vill säga, det behövs hjälp utifrån. nästan hälften av världens befolkning räknas in i den kategorin. I Sverige, hör och häpna, i Sverige finns 21 onådda folkgrupper med sammanlagt befolkning på typ 400 000. Så ingen behöver gå över ån efter vatten, ingen behöver åka till Afrika om inte man vill. Därför att det finns så många som inte är nådda här i Sverige. Till och med onådda folkgrupper finns här i det här landet. Ja, men säger du, jag har aldrig känt att det här med att predika och evangelisera, så det är inte riktigt min kallelse. Nej, men då finns det så mycket annat som också behöver göras i Guds rike. Det finns 1 miljard människor som inte kan läsa eller skriva överhuvudtaget. Vilket innebär att de kan inte heller läsa Bibeln. En sjättedel av världens befolkning går hungrig. Kan du laga mat? Ja, det kan du. Du kan åtminstone koka vatten. Hälften av världens befolkning lever på mindre än 20 kronor om dagen. Hälften av världens barn lever i fattigdom. Mer barn dör på grund av dåligt vatten än de som dör av HIV, AIDS och malaria sammanlagt. Detta trots att vatten är vår planets största naturresurs. Jag tror och jag tänker på det som ligger framför oss här den här sommaren. Men jag tänker också på det som ligger framför oss av månader och år. Så tror jag att det är tid för dig och mig att vi gensvarar på Guds kallelse. Vem vill gå? Ja, men herre, jag kan inte. Jo, du har 2 ben. Jag tittade runt här och såg ingen som hade 1 eller 3 ben. Alla hade 2 ben. 2 ben är lika med att man kan gå. Alltså alla de ursäkter som vi har inför Gud, så förmår de inte så jättemycket. Men Sigfrid som gick och Leonard som gick och många, många andra som har gått, de vittnar om att när de gick så gick de inte ensamma. De gick inte i egen kraft, utan med dem gick Gud. Precis som vi nämnde om förra söndagen. Om de 12 apostlarna som gick land och rike kring och etablerade Guds rike. De är hemma hos Herren nu på ett eller annat sätt. Men du och jag, vi är här. Gud har en uppgift för dig och mig. Vi behöver gensvara till kallelsen. Jag vill sluta med att läsa ifrån Matteus, 9:e kapitlet. Jag tror att den kom upp på, delvis i alla fall, på väggen här. Men så här står det från vers 35. Jesus gick omkring i alla städerna och byarna och han undervisade deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, för de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar: skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Och sen måste vi bara fortsätta läsa någon mer vers. Från vers 1. I nästa kapitel. Jesus kallade till sig sina 12 lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Jesus talar fortfarande till sina lärjungar. Du och jag är Jesu lärjungar. Var en som bekänner Jesus är en lärjunge till Jesus. Och han säger till oss: skörden är mycket. Är du redo att gå ut? Ja. Visst hade det varit käckt om vi hade haft lite lite mer av respons där. Alltså, har inte du också känt det? Jag hade ju tyckt att det hade känts bra. Jag hade känt liksom att Linn och jag, nu har vi nått fram idag. Men det kom det lite plötsligt på. Jag vill säga att det var så. Vi tar det en gång till då. Är du redo att gå ut?
Ja!
Amen. Vet du, det där hörde jag. Men det har inte så stor betydelse. Men det fanns en annan som hörde det. Det fanns en annan som har väntat på det. Men det där jaet, det är bara början på det hela. Vem vill gå? Det är när vi gör det. Det är då som vi kan räkna med Guds fantastiska uppbackning. Det finns människor som är så nära Guds rike. Precis som vi bad för en kille här i början på mötet. Det finns massor med sådana. Men om inte någon går, så får de inte höra. Om inte någon visar dem Kristi kärlek i praktisk handling, så kommer de inte förstå vad som finns tillgängligt för dem. Därför behöver du och jag gå. Ska vi stå upp tillsammans? Och så tycker jag att vi gör en liten bekännelse inför Herren. Det är fullständigt frivilligt att göra detta, men innan vi bjuder in här till förbön och betjäning och frälsning och allting, så tycker jag att vi kan säga tillsammans. Och du får som sagt vara, det jag kommer att säga före dig, det är just det som jag har talat om här, om vår villighet att gå. Så du gör som du vill. Halleluja, tack Jesus. Men vi ber.